Men jag hatar när du kallar det för snobbsport.
Ja visst, här är Ridpodden och idag ska vi prata om ridsporten som snobbsport. Eller hur det nu ligger till. Och vi det är Maria
Lägg
Gretzer.
Av nu Christian.
Vad är det nu? Vadå Maria? Vad är det?
Det är väl ingen snobbsport?
Jaså?
Välkommen på lite praktik hemma hos mig så ska du få prova på lite.
Det hårda arbetet, vad det pratar du alltid om.
Det är bara för att du inte har en aning.
Nej, men du, lugna dig lite här nu. Jag har här i min hand en artikel skriven av den synnerligen erfarna tyske före detta landslagsryttaren Lars Nyberg. Känner du till honom, tysken?
Känner jätteväl till honom och han är van att jobba hårt.
Ja, och han skriver i den artikel att han tydligt menar att han ser intensiva tecken på stora förändringar i ridsporten på elitnivå där det rör sig mot att handla om mest om vem som har flest miljoner och som därmed kan köpa de bästa hästarna som vinner de största titlarna. Vad säger du om det?
Det är klart att någonstans...
Blir du lite tyst faktiskt.
Ja, jag vill ju inte bara skrika här i podden emot dig. Men på det stora hela så tycker jag det är väldigt fel att säga att det är en snobbsport. Mm-hmm. Det är det verkligen inte. Sen kan jag hålla med om att det var lite lättare för oss som höll på för 25-30 år sedan att kunna göra karriär utan de här största sponsorerna och alla hjälpmedel.
Det är också Nyberg inne på. Han skriver att det är svårare att jobba sig upp till framgång nu jämfört med tidigare för 30 år sedan. Och det var ju då du var i din blomma. Hallå?
Ja, hallå. Alltså, det här går för långt. Så ska jag behöva bli jämförd med en blomma också?
Nej. Det var ju positiv bemärkelse, Maria. Mm. Men alltså, sammanfattningsvis, pengarna regerar. Eller?
Jag håller ju inte med helt. Nej. Men fortsätt du nu.
Vi ska i alla fall här i den här podddelen, i det här kapitlet, det här avsnittet, försöka kolla på olika människors olika förutsättningar att hålla på med ridsport. Dels att överhuvudtaget rida och dels att rida och tävla på hög nivå. Och för att göra det kopplar vi nu in den lite mer gedigna kunskapen.
Susanna Hedenborg heter jag, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och har hållit på med ridsporten som forskningsämne i över 20 år nu.
Skulle du säga att det är möjligt för alla att börja med ridsport?
Jag tänker att frågan är lite, alltså det är lite svårt, för vad är ridsport och vad är ridning som fritidsnöje, eller vad är det när man åker iväg och rider islandshäst? Men om man ser Sverige som, och jämför det med till exempel södra Europa eller Afrika eller Australien eller USA eller så där, så skulle jag säga att rida är mer tillgängligt i Sverige. Sen om man tittar på vad forskningen säger så kan man se att i Sverige så är ridsporten en tjejsport. Det är inte helt lätt att komma in som kille, för man är lite udda. Det är en ganska vit sport. De flesta har föräldrar som är liksom födda och har bott i Sverige länge. Det är en medelklasssport. Idag är många barn- och ungdomsidrotter lite begränsande på det sättet. Idrotta har ju blivit dyrare med tiden. Så att det finns begränsningar såklart. Samtidigt så finns det olika typer av projekt där man öppnar upp för många fler. Här i Malmö till exempel så har staden, alltså fritidsförvaltningen i staden, tillsammans med ridklubbar gjort det möjligt att komma och pröva ridning eller rida en gång i veckan gratis eller för en billig penning. Och där spelar ju ridskolan, tänker jag, en roll. Medan såklart tävlar man på hög nivå så krävs det andra resurser.
Ridsporten är en tjejsport, främst tillgänglig för en vit medelklass, säger Susanna Hedenborg. Vad säger Maria Gretzer om det?
Nej, jag håller inte med där heller faktiskt. Mm-hmm. Jag är lite extra taggad idag. Jag tycker det är väldigt negativt att kalla det tjejsport. För det gör ju det ännu mer tufft för väldigt många duktiga unga killar att våga komma in i sporten. Jag kan hålla med om att just på ridskolan så är det övervägande tjejer. Men vi kan se även i landslagen när vi kommer upp i ganska tidiga åldrar nu att det är fler och fler killar som tar för sig, i alla fall i Sverige. Och utomlands tror jag det är väl så mycket i många andra länder.
Ja, men så är det ju. Men det är också som Susanna säger, vill jag understryka av egen erfarenhet. Jag har varit med min dotter i ridskolemiljö. I alla hennes grupper på olika nivåer så har det varit 12 stycken. Det har varit 11 tjejer och en kille i snitt ungefär. Och bland föräldrarna så har det varit 11 mammor och en pappa. Och det var jag som var pappan då i det sammanhanget. Så det ligger ju någonting i det ändå, eller hur? Att det är främst en tjejsport.
Jo, men jag håller med om att på ridskolorna när man börjar och i den åldern där tjejerna är rätt så unga så är det ju flest tjejer. Det håller jag med om. Mm. Men det beror ju på vad vi pratar om. Pratar vi om fritidshobbyverksamhet eller pratar vi om sport?
Mm. Alltså
tävlingssport, ja. Men alltså jag tycker att man måste sära på det. Mm. För pratar vi sport och lite högre nivå... Mm. Då är det inte en tjejsport.
Nej,
och enbart.
Men
pratar vi ridskola och lite grann hobbyverksamhet, då är det övervägande tjejer.
Mm. Och det föder ju nästa frågeställning. Hur kan det bli så då att det från början är en tjejsport, sen när det ska tävlas på den absolut högsta nivån, då är det flest killar som tävlar plötsligt. Hur kommer det sig?
Men det är ju en ganska tuff sport när vi kommer upp på en högre nivå. Väldigt tuff skulle jag vilja säga.
Och sen kanske det är det där också att någonstans så ska det bildas familj. Kanske på väg mot tävlande på hög nivå. Och då är det som det är, och inte alltid gynnsamt för tjejer ju.
Nej, det ställer stora krav, gör det. Och det tar väldigt mycket tid. Och det är vi har inga redskap som man ställer in i garderoben när man vill ta en liten paus på någon vecka eller två eller någon månader eller så. Utan det gäller att ligga i hela tiden om man vill vara med på topp.
Menar du att det alltid har varit som det är nu? Att det är tufft för till exempel killar, människor med utländsk bakgrund och de som inte har pengar att hitta in i ridsporten? Eller har det förändrats i någon riktning på sistone?
Ja, jag kan hålla med om det här att det är ju flest, om vi nu ska säga vita, men jag tycker också att stallet är en miljö där alla är välkomna. Och jag vet på varenda ridskola och också i tävling när jag är ute och tävlar så finns det alltid de med annan bakgrund. Och ridsporten är ett väldigt, det ska jag säga, väldigt open-minded på det viset att vi ser till kunskap och intresse. Och det är liksom ingen som tittar på, var kommer du ifrån? Utan
är ridsporten bra på att tala om att det är så här då? Så här frisinnat inom sporten?
Det kanske vi skulle bli bättre på det, men jag vet ju precis som Susanna Hedenborg sa här att Malmö gör ju väldigt mycket bra projekt, och jag ser också när jag är och tävlar att det liksom involveras också folk från med annan bakgrund på ett annat sätt, och det tycker jag vi var ganska tidiga med inom ridsporten.
Det är olika i olika sporter. Zlatan Ibrahimovic var länge bäst i världen i fotboll. Nu är Henrik von Eckermann bäst i världen i hoppning. Zlatan och von Eckermann, två svenska medborgare. Vi jonglerar tanken. Skulle en Zlatan med sin ekonomiskt begränsade uppväxtsituation ens kunna bli bäst i ridsport?
Jag vet inte. Alltså jag tänker fotbollen har ju någonting som ridsporten inte har på samma sätt. Och det är ju agenterna som åker runt och liksom hittar talanger och berättar för klubbarna att här finns det någon som är riktigt bra. Det finns ju inte i ridsporten. Det är ju ingen liksom agent anställd av en stor sponsor som åker och hittar de bästa ryttarna på ridskolorna. Så är det inte. Utan där krävs det andra saker, absolut.
Till
sen
exempel.
Tänker jag att jag tänker det här med liksom teamet, att man måste ha en grupp runt sig. Tittar man på några av våra bästa så har väl de en lantbruksbakgrund. Man är liksom uppvuxen med hästar på gård, eller man har haft föräldrar som har intresserat sig för ridsporten och stöttat det här på ett sätt ju som man inte kanske nödvändigtvis behöver ha i fotbollen.
Nej, rent konkreta förutsättningsskillnader är ju att du kan som fattig bli väldigt bra i fotboll. Men kan du bli det i ridsport?
Alltså jag tycker att det är en jättesvår fråga. Det krävs ju så otroligt många ridtimmar till exempel. Och att betala dem på en ridskola, nej. Däremot så tycker jag att vi har sett personer som har kommit upp i ridsporten som har en ridskolebakgrund. Och som sen har sökt sig till ridutbildningarna som finns nationellt och som har en annan bakgrund. Jag tänker Peder som ju länge var bäst, han har ju mer det här att han är uppvuxen i en hästmiljö med en pappa som är veterinär, att liksom man har haft tillgång till häst hela tiden.
Och då kommer vi väl ofrånkomligen till slutsatsen att man måste ha pengar för att komma någon vart inom ridsporten.
Ja, det måste man, men jag är inte säker på att de pengarna behöver komma ur egen ficka, om jag säger så då. Men jag som har intervjuat folk i galopp- och travsporten också, där det är ju en del av dem som har sagt ungefär så här: nej, men jag fortsatte inte med ridsport för jag insåg att jag kommer inte kunna tävla för jag har inte råd med egen häst. Men jag kunde tidigt, och här pratar vi liksom 13-14-åringar, gå in i trav- och galoppstall och jobba och få pengar för att rida. Så här hittade jag en möjlighet. Men då är det trav- och galoppsport. Tittar man på de som jag har pratat med som har dressyr, där har det kanske krävts egna resurser, för det finns liksom inte sponsorer på samma sätt. Eller fälttävlan, det är svårt att hitta sponsorer i fälttävlan. Hoppning har ju också blivit en sport som det funkar bra i tv, och då är det lättare att hitta sponsorer. Så här finns det liksom andra pengar att jobba med också, tänker jag. På ett sätt som kanske då fälttävlansryttarna skulle säga att, ja men herregud, de kan ju få reklampengar, hoppryttarna.
Någonstans måste det in pengar på någon nivå någonstans.
Absolut.
Ifrån.
Absolut. Alltså att ha häst är ju såklart dyrt. Det är ju så mycket runt hästen som kostar, som inte kostar runt en boll.
Du måste ha en hästtransport till exempel. Hästen får ont, du måste ha en veterinär, den måste ha
absolut
mat.
Hoslagare. Det måste finnas strö i boxen, det måste finnas en box, det måste finnas hagar. Ja, du behöver sadel och träns såklart. Någon sorts pengar. Kanske inte ur egen ficka då.
Hur funderar du kring de här orden och meningarna, Maria?
Nej, men jag tänker ju mer på min egen resa. Jag skulle ta ett litet sabbatsår efter nian, och det sabbatsåret varar än. Jag skulle åka till Tyskland och jobba med hästar. Och ja, på den vägen är det. Jobbade 3 år i Tyskland och sen startade upp egen verksamhet hemma i Sverige. Och det var ju inte, jag red ju inte svår hoppning förrän jag var 25 ungefär.
Men hur hade du det med ekonomin under de här åren?
Det var tufft. Väldigt tufft.
Det behövdes ändå pengar för att föra dig framåt där. Var kom de ifrån?
När jag jobbade utomlands, då gick det ju liksom plus minus noll. Att jag hade en häst som jag jobbade av för, så att säga. Alltså det gick plus minus noll. Och man fick tävla. Jag fick tävla väldigt fina andra unghästar där jag jobbade i Tyskland. Så jag fick mer erfarenhet, lärde mig jättemycket. Och blev också van vid väldigt tufft jobb, för att det måste man måste kunna vara stark tillräckligt att jobba på för att ta sig framåt.
Det är det där hårda jobbet igen.
Det är det igen, Christian.
Ifall vi kollar på de förutsättningar som gäller för de allra flesta som lever i Sverige nu då, hur skulle det gå att göra på något annat sätt, menar du, så att ekonomin inte blir en så tydlig faktor på väg in i ridsporten?
Men jag tror att de här projekten är ju väldigt välkomnande, så att det finns fler som får möjlighet att prova på. Och sen har man ett riktigt brinnande intresse, så finns det vägar att gå för att ta sig vidare. Men det är de här projekten, att man kan börja och få prova, få kontakt med personer i stallet och sådär. Det är ju jätteviktigt.
Jag har 3 stycken barn. Jag har den turen. 2 killar och 1 tjej. Killarna har hållit på med en väldig massa olika sporter under sina uppväxter. Fast då inte ridning bland de sporterna, sysslorna. Tjejen har bland annat ridit och går fortfarande i 17 års ålder i ridskola. Och hennes sport, ridningen, är så överlägset dyrast för oss som föräldrar. Killarna skulle kunna hållit på i 40 år ungefär med sina fritidssysslor för att komma upp i de ekonomiska nivåer som då det har kostat att betala hennes ridning under 7 år. Det är ju en ekonomisk prövning ju.
Jo, men ska man, det är väldigt, väldigt bra om man lär sig mycket att rida på ridskola, och det håller jag med om att det måste ju kosta, för annars skulle inte ridskolorna gå ihop. Men har du det där extremt brinnande intresset, så finns det ju vägar att gå och kunna liksom, ja, kanske liksom jobba in sig på helger, och man har det brinnande intresset att man...
Vadå jobba in sig, vadå?
Ja, men så att man får till exempel kanske få rida mer mot att man hjälper till i ett stall eller någonting.
Man betalar med sitt stallarbete?
Ja, det finns ju sådana möjligheter.
Ja. Samtidigt tänker jag med min dotter då, så har ju ridsporten varit klart mycket mer ansvarsförmedlande och på det viset ju faktiskt mer utbildande än vad de andra sporterna har varit. Så det bor ju olika saker i den där ekonomin.
Jag tycker ju att de som håller på med ridsport och speciellt under en lite längre tid har ju oftast, man kan inte dra alla över en kam, men ett väldigt ansvar. Därför att det är en levande annan varelse du håller på med. Och du blir strukturerad för att få det att fungera, så liksom lär du dig rätt så mycket arbetsfördelning. Och att du också får med dig, jobba bra med andra, fungera i team.
Fast, allt sammantaget, är ridsporten en snobbsport?
Nej, det tycker jag inte att den är. Inte i Sverige.
Och hur tänker du då?
Ja, alltså jag tänker att ridskolan har en viktig roll i det. Att man har tillgängliggjort på ett sätt som man inte har gjort i andra länder, där man kanske behöver äga en häst eller där man kommer och köper hela servicen. Jag tänker en del av det här att vara på ridskola, det är ju faktiskt också i Sverige så att man förväntas borsta hästen när man kommer. Man förväntas sadla, man förväntas tränsa. Man är 10-12 personer på en lektion. Åker man neråt i Europa så är man kanske en eller två personer om man har lektion. Man förväntas inte borsta eller sadla eller tränsa eller sådär, utan det är liksom hästen är färdig när du kommer, och då är det en mycket dyrare service än vad det är här.
Tydligare snobbstämpel i andra länder, i andra kulturer än vad fallet är i Sverige, menar Susanna Hedenborg. Har hon rätt där, Maria?
Ja, men det har hon absolut. Det kan man ju bara se om du har kommit så långt att du äger en egen häst i Sverige. Det finns fortfarande kanske några få sådana här stall där du kan ha hästen, där all service ingår. Men det är dyrt. Det kostar jättemycket. Jag har själv ett litet antal inackorderingar, och det är väldigt svårt att hitta. Jag skulle inte kunna avlöna den människan som ska göra det tråkiga jobbet med att mocka boxarna, släpa hästarna in och ut ur hagarna och all den här servicen som ingår. Så att om du har en egen häst, Christian, och sätter den hos mig, då måste du mocka åt den 7 dagar i veckan. Du måste fixa gödselhögen så att den är platt och fin efter du har tömt din gödsel där. Du kanske måste fylla på vatten och se till att det funkar i din hage som din häst har. Du måste gödsla i hagen.
Ja. Men det är det där hårda arbetet igen, Maria. Men
du måste också ingå i rullande schema för utsläpp månader, alla vardagar. På helger har vi rullande schema med ut- och insläpp. Även om du har en egen häst och betalar för att ha en inackorderad foder och uppstallning och det, så måste du lägga rätt så mycket jobb på.
Jo, men här resonerar du ju på en nivå där jag redan har en häst. Alltså, ja. Vad kostar det att skaffa en häst? Alla har ju inte en häst, Maria.
Men tycker du att det är jättesnobbigt att gå till ridskolan och fixa lite och rida där en timme och sen åka hem? Tycker du, känns det snobbigt, tycker du?
Nej, det kanske det inte gör.
Du har ju ändå varit med och hjälpt till en del där. Kände du dig som en snobb då, Christian?
Nej, jag kände mig som en hårt arbetande arbetare. Det där som du alltid predikar och pratar om. Absolut, det gjorde jag. Jag förstår den sidan av saker och ting. Verkligen. De här snobbiga miljöerna som då finns i olika länder, i olika kulturer kring hästsport. Vad är det som ger oss de intrycken, tänker du, Maria? Det är förstås de välputsade hästarna, det är de frasiga klänningarna, det är alla diamantringar, det är de höga hattarna, frackarna. Men vad är det mer?
Jag tror att det är en väldigt, väldigt stor skillnad på publiken i olika länder. Om vi ser våra största tävlingar, Falsterbo, Göteborg, Stockholm, där är det ju faktiskt mest ungdomar, jättemycket barn och alla de vuxna som är där. Alltså, folk är väldigt insatta och verkligen intresserade av sporten. Medan i andra länder, där är det mer kanske lite kundbetonat och lite, där är mycket mera fina hattar och kläder. Och, om jag nu ska hålla med om det, att det är lite snobbigare publik som inte, kanske publik som inte är så kunnig alltid, och att det som är mera där för att dricka champagne och Ja, men det är lite flott med
så hästar, är det på så. Svenska tävlingar också, Maria, ju.
Vi försöker ju få till en liten del så att det ska passa alla. Vi vill ju att det inte bara ska vara för ungdomarna och barnen. Vi vill ha den här lilla biten att kommer man till en häftig tävling så ska du kunna gå till en hörna och dricka lite champagne med dina vuxna vänner också. Vi vill få till det också.
Men du, apropå ekonomin och hästarna, snobbsport eller inte, så är det också skillnad på om vi traskar iväg till ridskolans stall för att rida eller om vi försöker vinna tävlingar och bli allra bäst.
Alltså för att komma till den verkliga toppen så behöver man ju bra sponsorer. Tittar man på de som är på toppen så man har sponsorer eller man har också någon sorts verksamhet som handlar om att köpa och sälja hästar, rida till andras hästar, tävla en häst under en period och sen sälja den. Alltså det är en annan typ av verksamhet än man har som till exempel fotbollsspelare.
Mm.
De avkrävs ju inte att samtidigt ha någon sorts anläggning som de tar hand om och erbjuda extra tjänster, utan är man fotbollsspelare på samma nivå på här sidan i alla fall, då kan man liksom livnära sig på att bara spela fotboll. Så går det ju inte till i ridsporten.
Alltså är ridsporten, i alla fall då inte på toppnivå, inte en sport för alla?
Nej, man måste kunna sköta den här verksamheten, tänker jag.
Måste den vara en sport för alla, ridsporten? Eller är ridsporten lite nöjd med att vara till för en lite mer exklusiv utvald skara?
Jag tänker så här att för att bli riktigt bra så måste du ha ett bra team runt dig också. Det räcker inte med pengar. Där är väl Malin Bajard ett sådär utmärkt exempel när hon liksom tidigt har en pappa som är intresserad men inte själv kommer från ridsporten. Det är ett exempel på att ja, men här, det är någon som börjar på en ridskola och som sen så småningom hittar vägar i den här delen av idrottsvärlden så att säga. Andra vägar än man får om man blir hittad av en agent till exempel. Är man nöjd med att målas ut som en överklasssport? Nej, det är man inte, för jag tror att många av de här som är på den här toppnivån, de vet också att imorgon så kan den här hästen vara borta eller finns inte hästskötaren på plats, då behöver jag själv gå ut i stallet och mocka till de här 20 hästarna eller 10 hästarna, eller jag kommer att behöva laga sargen när jag kommer hem i ridhuset. Alltså jag tror att man också ska tänka lantbruk här och vad som krävs liksom när man jobbar med djur.
Tänker du lantbruk ofta, Maria?
Jag tänker väl inte lantbruk, men jag håller helt med Susanna Hedenborg här. Det är skönt att ha henne som är lite saklig. Jag hetsar ju mer upp mig när du håller på att snacka om din snobbsport hela tiden. Men hon förklarade lite mer sakligt, vilket är väldigt bra. Mm. Och det här att man måste, om man ska vara tävlingsryttare på toppnivå, så måste man ha ganska många bollar i luften och flera ben att stå på. Det stämmer till 110%.
Men tror du till och med att ridsporten skulle tjäna, och kanske ganska mycket, på att oftare lyfta fram det hårda arbetet som alla inblandade utför hela tiden? De få sömntimmarna varje natt, de verkande lederna efter allt faktiskt råfysiskt arbete som det ju är att fixa med djur som väger 600 kilo och ofta vill gå åt andra hållet. Kan det vara så att ni borde göra det mer?
Nej, men jag tror inte att det behövs, utan börjar man hålla på lite grann med hästar och man siktar mot stjärnorna så att säga, så märker man ganska snabbt ungefär vad som krävs.
Men
jag tror inte man fattar riktigt vad som krävs, det tror jag inte.
Nej.
Men klart vi kan lägga ut en manual om det på något ställe. Men jag tycker att det pratas ändå mycket om det på samlingar och sådär.
Ja.
Och nu har vi ju en podd där man kan få höra oss gnabbas lite grann.
Ja, och då kan du till exempel svara på frågan, hur ofta är du helt slut, Maria?
Ja, det är faktiskt ganska ofta.
Mm.
Ganska ofta. Nu har jag stalltjänst varje dag för tillfället. Sköter stallet själv. Nu har jag min enda personal sjukskriven. Och det är ju inte, det händer ju inte jätteofta, men det händer nu under en period framåt.
Mm.
Och ja, mycket extra dagar, helger som man får rycka in. Så att nu för tiden när jag inte har samma grundfysik som man hade förut, så absolut. Är jag väldigt trött när kvällen kommer.
Och du, jag tänkte på en annan sak, apropå det som Susanna var inne på, att man måste vara företagare som aktiv inom hästsporten. Det kan ju också väldigt tydligt påverka resultaten på högsta möjliga nivå, eller hur?
Ja. Det gör det.
Till exempel så säljs ju en häst när som helst inför ett mästerskap. Rolf-Göran Bengtsson blev av med Pia Lotta, hästen, för 10-15 år sedan inför ett OS och kunde inte rida den där.
Nej, visst är det så. Det är också väldigt, väldigt tuffa utmaningar som jag tror att de här ryttarna som når hela vägen blir ganska tidigt rätt så härdade. Och man njuter för stunden, man lär sig att njuta när man har flyt så att säga. Och man lär sig att spotta nävarna och bita ihop och tugga på när det är motigt.
Stöttar ni varandra till och med i de olika skeendena?
Jo, men det gör vi. De som man pratar med, liksom de som man umgås med och träffar och sådär. Så det är klart man gör.
Du Maria Gretzer, ifall vi ska försöka oss på en sammanfattning av det här med ridsporten som snobbsport, eller hur det nu är. Vad är det vi kan vara överens om här egentligen i det vi har pratat om? Vi är väl ändå överens om att det behövs pengar på någon nivå. Att det måste komma in pengar för att det ska funka med ridsport.
Jo, det är klart att det måste.
Ja, och vad kan vi mer vara överens om tycker du?
Men jag hatar när du kallar det för snobbsport.
Det krävs oerhört hårt arbete, är vi överens om. Det hårda arbetet har vi pratat om för att hålla på med ridsport.
Skönt att du har gett med dig på den biten.
Märker du att jag helt struntar i när du kommer med dina utfall? Som en fäktare som fäktar i rosa moln. Du, eller ljusblåa och gröna. Du, är ridsport en sport för alla? Är vi överens om det?
Det kan vara en sport för alla som verkligen vill.
Ja, men det är inte det riktigt ännu. Det har vi väl kanske konstaterat. Och avslutningsvis i den här idén om sammanfattning. Kan vi bli vänner igen, du och jag?
Ja, men det är klart att vi är vänner, Christian, för du är ju ändå så himla rolig.
Ja, tack detsamma.
Kul.
Ja, tack detsamma. Då tar vi väl och galopperar mot solnedgången, alltså poddens punkt. Och ifall du har frågor, funderingar, fria tankar eller annat, så är du väldigt varmt välkommen att höra av dig till oss på sociala medier. Ridpodden heter vi där. Det går också jättefint för dig att mejla till oss, ridpodden@sverigesradio.se. Samtliga avsnitt och alla uppgifter kring Ridpodden hittar du i appen Sveriges Radio Play. Hej då! Vi hörs nästa gång. Ska du säga hej då också, Maria?
Hej då allihop!